Jag har någonting här som jag är stolt över, må ni tro. Det är svårt att se för er, speciellt sitter långt bak, vad det är för någonting. Är någon som kan gissa som sitter långt fram? Ett familjeträd, ett stamträd. Oj, oj, oj. Du må tro, detta är intressant. Det är den hällstenska släkten. Ja, det går tillbaka ända till 1700-1800-talet. Per Andersson Trana gifte sig med Lisbeth Jansdotter. Och Anders Olsson gifte sig med Stina Mats dotter. Och så börjar den här sagan. Den börjar naturligtvis tidigare. På de kvistarna långt upp här står Solveig och Roland. Och så står Sofia, Lovisa, Thomas. Och det är de, ja. Och sen har inte följt upp resten här, men det fortsätter att grena av sig. Men egentligen är ju det här bara en liten sekund av mänsklighetens historia. Skulle vi göra rättvisa åt det här, skulle vi ju fortsätta neråt och neråt. Och varenda människa på jorden skulle faktiskt egentligen finnas som en liten gren eller kvist i precis samma träd, eller hur? Egentligen är vi ju släkt allihop. Det är lite löjligt det här, va? Det är ju bara min lilla släkt tillbaka ett par århundraden. Men skulle vi gå tillbaka skulle vi finna att vi alla tillhör samma släkt. Det skulle vara väldigt intressant att ha ett sånt. Vem har koll på det? Ja, det har han som har skapat människan. Gud älskar färger, brukar jag säga. Det är för att det ser man i Bibeln när Gud ingick ett förbund med Noa efter den här stora översvämningskatastrofen. Så satte han bågen i skyn som ett tecken på det förbundet. Och i regnbågen finns ju alla färger representerade. Och egentligen så var det ju Gud som skapade färgerna. Han sa det, var det ljus. Och det blev ljus. Och i det vita ljuset finns ju alla de våglängder som när de träffar till exempel en prisma i en kristallkrona hemma i vardagsrummet hos er som har råd att ha sådana, så vet ni att ljuset delar upp sig alla de här våglängderna och det blir hela regnbågens färgperspektiv. Det är Guds skapelse och det är ju våra ögon och våra hjärnor som registrerar det här. Vi vet inte vilken färg de första människorna hade. Troligen var de mörkhyade, för det skulle ha stämt lite bättre med de övriga miljöförhållandena. Men Gud ville tydligen inte bara ha mörkhyade människor. Han ville också ha andra färger. Och genom Noas söner, när man läser Bibelns historia, så uppstod så småningom olika raser och olika etniska grupper. Förstärkta genom den så kallade språkförbistringen. Och nedärvda pigmentförändringar och fysionomiska särdrag kom att förstärkas. Och de etniska grupperingarna kunde mer och mer urskiljas och särskiljas på jorden. Olika raser med olika hudfärg kunde identifieras, och detta var enligt Guds goda vilja. En del av färgskalans valörer finns idag representerade i de olika hudfärgerna. Inte hela färgskalan, tyvärr, håller på att säga. Men det är en skönhet som är planerad av Gud och som ska bestå, som vi redan har hört här idag, ända in i den himmelska världen, där Johannes i sin syn kunde identifiera människor, en oräknelig skara, från alla folkslag, tungomål och länder och stammar. En stor skara. Människosläktets frälsning kom till oss genom ett utvalt folk. Så var Guds plan. Israels folk, som Gamla testamentets historia beskriver. Men Gud utvalde inte det folket för att det var större och märkvärdigare än andra folk. Egentligen tvärtom. Det var ett folk som var mindre än samtida folk. Och dessutom så hade de en pinsamt glanslös historia. Vad hade de för historia? Jo, de hade varit slavar i nästan 400 år. Det var ingenting att skryta med direkt. De utvalde Gud. Det är som om Gud redan i Gamla testamentet utgick ifrån den norm som Paulus klargör i Nya testamentet. Det som var svagt i världen, det utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, och det som ringat oss och det som ingenting är, det utvalde Gud. Gud gav detta folk den stora förmånen att få vara bärare av dessa märkliga frälsningslöften. Och bärare av den skrivna uppenbarelsen, det gamla testamentets profetiska ord. Och löftena om att en frälsare skulle födas så småningom genom det här folket. Och under hela den gammaltestamentliga historien så ville Gud inpränta hos detta folk en kärlek till de som inte tillhörde det folket. Främlingar och invandrare som av olika skäl skulle komma att uppehålla sig i deras land som de hade fått av Gud. Gud ville att de skulle älska främlingar. Gud ville att de skulle behandla invandrare väl och på ett kärleksfullt sätt. Därför gav han dem bland annat följande lagar. Så här står det i Andra Mosebok. En främling eller en invandrare ska du inte kränka eller förtrycka. Ni har ju själva varit invandrare och främlingar i Egyptens land. Ni borde veta hur det är, så att säga. I Tredje Mosebok. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Invandrare och främlingar kunde även på den tiden ha svårt med sin försörjning i ett främmande land. Och det ville Gud att hans folk skulle tänka på. Så därför står det i Tredje Mosebok att när ni inbärgar skörden på er åker så ska ni inte skörda ända till yttersta kanten. Ni ska lämna en remsa kvar där så att de faderlösa och moderlösa änkorna och invandraren eller främlingen får komma och plocka det. Och när ni skördar i vingården så ska ni inte göra någon efterskörd. Ni ska inte gå och plocka upp druvorna som faller ner efter det att ni har skördat. De ska lämnas kvar åt främlingen så att han eller hon får komma och äta av det. Och dessutom, var tredje år skulle man samla in ett extra tionde av all sin avkastning. Och dela det mellan leviterna, invandrarna och de faderlösa, föräldralösa barnen och änkorna. Och det var ett underbart löfte förknippat med den här generösa behandlingen. Det står så här. Om du gör detta, då skall Herren din Gud välsigna dig i allt som du företar dig. Och det ligger alltså en välsignelse i att behandla främlingar och invandrare. Icke-svenskar i vårt fall, behandla dem väl. Även på den tiden fanns en frestelse att utnyttja deras svaga position i rättsliga ärenden. Domstolar kunde liksom människor i allmänhet vara fördomsfulla. Och därför så skriver, låter Gud Mose säga, förbannelse över den som vränger rätten för invandraren eller den faderlöse eller änkan. Men den främsta bevekelsegrunden till varför invandrare och främlingar skulle behandlas väl, det var att Gud älskade dessa människor. Kanske för deras utsatta positions skull. Det står så här i Femte Mosebok. Ty Herren, er Gud, är en gudarnas Gud och herrarnas Herre, som aldrig är partisk och inte kan mutas. Som ger den faderlöse änkan deras rätt. Och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Därför skall också ni älska främlingen, säger Herren. Den gamla söndagsskolsången som man fick lära sig var egentligen väldigt bibliskt och egentligen väldigt vidsynt och framsynt. Jesus älskar alla barnen på vår jord, röd och gul och vit och svart, gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Det största beviset på att Gud älskar främlingen är att Gud själv blev en främling i sin egen värld. Han kom till oss, står det. Han kom till sin egen värld, men vi tog inte emot honom. Han var för annorlunda. Och annorlunda människor har alltid haft svårt i människosamhället. Jesus tvingades till utanförskap. Och i tre år stod vi visserligen ut med honom, men sedan inte längre. Sedan beslöt vi att förpassa honom ifrån vår värld. Men från Guds sida så var syftet med Jesu död att av oss som var främlingar för Gud, eller till Gud, göra oss till Guds vänner. Kristus bevisar, eller Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var hans fiender, hans ovänner, medan vi var främlingar för honom. Och på den grunden är ju församlingen byggd, nämligen på Jesu försoningsdöd, som vi firar varje gång vi firar nattvard. Och därför ska Jesu församling vara en plats där fullständig försoning mellan de olika etniska grupperna och andra eventuella subkulturer råder. Om någonstans så ska det vara i Guds församling. Och Jesu tolkning av en gammaltestamentlig profetia visar på just detta. När Jesus såg de som sålde och köpte i templet, du vet, så blev han ju rasande. Och han välte omkull borden och stolarna och drev ut de här köpmännen ur templet. Och så förklarade han sedan sitt handlande utifrån vad Gud säger genom profeten Jesaja, nämligen: mitt hus ska vara ett bönehus åt alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Alltså, templet skulle vara ett bönens hus för alla folk, inte bara för judarna, utan för alla folk. Det var Guds yttersta plan. Det var syftet med templet, och det är syftet och kallelsen för församlingen. Det var därför Jesus sa till sina lärjungar: gå ut i hela världen, gör alla folk till mina lärjungar. Och evangeliets universella giltighet markerades sedan med all tydlighet när den helige ande föll på pingstdagen. Vad hände? Jo, lärjungaskaran började förkunna Guds härliga och stora gärningar på en mängd olika språk, så att de judar som var församlade från hela den dåtida världen och många olika länder förstod vad de sa på sitt respektive hemlands språk. 3000 kom till tro den dagen, och många for hem till sina respektive hemländer och bar med sig evangeliet. I Jerusalem fortsatte församlingen att öka och växa innan så småningom förföljelser uppstod och de kristna tvingades fly ut på landsbygden, men utöver bygderna i Judén, Samarien och ännu längre ut, så bar de med sig förkunnelsen om Jesus. Till att börja med förkunna de endast för judar, står det, men så börjar de också förkunna för icke-judar, och då börjar spännande saker hända, inte minst i Antiochia. Det står att där kom ett stort antal icke-judar till tro och omvände sig till Herren. Antiochia var romarrikets tredje stad, med nästan 1 miljon invånare uppskattningsvis på den tiden, av vilka endast en mindre del var judar, en sjundedel bara. Där bodde syrier, där bodde era förfäder, ni som var från Syrien. Ja. Där bodde romare, där bodde greker förstås, där bodde judar, där bodde armenier och många andra folkslag. Men de som flydde och som nu förkunnade Jesus för dessa människor fick uppleva någonting märkligt. De såg att dessa multikulturella, denna mångkulturella samling människor plötsligt blev enade genom tron på Kristus till någonting helt nytt som förut inte fanns. Och Antiochias stadsbild fick se ett helt nytt fenomen. En flerspråkig, mångkulturell församling bildades. Och vad skulle man i Antiochia kalla dessa människor? Man var van att gruppera in människor efter deras etniska och kulturella hemvist. Men här var ju judar och armenier och syrier och araber och romare och greker samlade i en enda grupp. Man hade aldrig sett någonting liknande. Vad ska man kalla det? Ja, vad var det som förenade dem? Jo, de sa att de följde en viss Kristus. Ja, då kallar vi dem kristna, sa man i Antiochia. Och så fick de heta kristna. Den första platsen och den första gången som man började kalla dessa människor för kristna var just i Antiochia, och var just på grund av den här mångkulturella församlingen. Ryktet spred sig ner tillbaka till Jerusalem förstås. Och en av ledarna, Barnabas, kommer upp till Antiochia i Syrien, och han ser denna mångkulturella församling, och det står han gladdes när han fick se bevisen på Guds nåd, hur Gud hade verkat i dessa människors liv och gjort dem till ett i Kristus. Och Barnabas, som det står, var fylld av helig ande och tro. Och han började också predika där i Antiochia. Och han fick med egna ögon se, står det, ytterligare många människor vinnas för Herren. Och Barnabas, upprymd av vad han hade fått se, kom ihåg Paulus, som ju hade dragit sig baka till sin hemstad Tarsus, uppe i Kilikien, eller nuvarande Turkiet. Ni vet, när Saulus av Tarsus hade blivit omvänd där på Damaskusvägen och senare kom tillbaka till Juda och Judén och ville försöka komma in i församlingarna och bli en av de kristna, bli mottagen där, så var man så rädd för honom. Och man litade inte riktigt på den här mannen som hade förföljt dem, utan man gav honom kalla handen och han drog sig tillbaka. Och vi vet ju inte vad som hade hänt om inte Barnabas hade sökt upp honom det här tillfället. Han åker upp till Turkiet, han letar upp Tarsus, han letar upp där Saulus bodde, som kom att heta Paulus. Och så tar han honom med sig ner, inte till Jerusalem, utan till Antiochia. Och så fick Paulus se denna mångkulturella, mångspråkiga församlingen och fascinerades av detta och stannade kvar i Antiochia ett helt år och ingick i ledarskapet i denna unga församling. Ja, det är intressant att se. Även ledarskapet i den församlingen var mångkulturell och representerade flera olika etniska tillhörigheter. Barnabas och Paulus förstås, de var judar, men de var uppvuxna i andra länder. Paulus uppe i Kilikien i Turkiet och Barnabas uppvuxen på Cypern. Sen står en annan man nämnd. Detta är i Apostlagärningarna 13:1. Han heter Manaim. Han var uppväxt vid Herodes Antipas hov. I väldigt fina kretsar. Sen var det en som heter Lucius. Han kom från Kyrene i Libyen, alltså Nordafrika. Så var det en som heter Simeon. Kallades för Niger. Ordet niger betyder mörk, svart, mörkhyad. Möjligen antyder detta att han var en riktig afrikan, alltså. En ordentlig afrikan. I församlingen i Antiochia fick man lära sig att leva tillsammans. Och möjligen uttrycktes Kristi kärlek på ett ännu fullödigare sätt just på grund av detta. Tänk om man istället i Antiochia hade gjort det som man har gjort senare i historien. Vi är araber, vi samlas som en arabisk församling där i det kvarteret. Vi är syrier, vi håller oss till den här församlingen. Vi är från Rom, vi håller till här och pratar latin med varandra. Vi är greker, vi har en särskild församling för oss greker. Det hade inte varit alls samma genomslagskraft, eller hur? Det är enkelt att umgås med dem som är någorlunda lik en själv och som har samma kulturella bakgrund och naturligtvis samma språk. Men det är inte Nya Testamentets utmaning till oss, utan det är att bygga en församling som bejakar mångfalden och firar mångfalden. Och uttrycker den här kärleken som George talade om i början till varandra. Det är ett starkare uttryck för det fenomen som församlingen utgör. Man lät sig alltså inte indelas i grupper. Naturligtvis krävdes det att man ändrade sin inställning i vissa frågor. Man bar med sig sina starka traditioner. Och det var kanske inte alltid så lätt. Att göra vissa eftergifter, att ändra inställning till sin egen och andras tradition. Det var ju till exempel för judarna väldigt svårt att tänka sig att äta tillsammans med hedningar. För judarna hade hela sin uppväxttid fått höra att hedningar är orena. Att äta tillsammans med en hedning vore att bli kultiskt oren. Och så får man nu se i Antiochia att judar och hedningar äter tillsammans och umgås i hemmen. Helt revolutionerande var detta. Inte minst i Antiochia, för där fanns faktiskt, som vi vet, etniska spänningar mellan olika folkgrupper. Det hände just de här åren i slutet på 30-talet efter Kristus att den judiska synagogan brändes av grekisktalande syrier. Så vi förstår att det var konflikter på gång, spänningar på gång, så mycket starkare vittnesbördet från församlingen i Antiochia. Det är dessa människor betraktade varandra som syskon och älskade varandra som om de tillhörde samma familj. Man såg att den kristna tron ledde fram till en helt ny bas för social solidaritet. Där etnisk kulturell bakgrund inte utgjorde gränser utan utgjorde utmaningar En motkraft till den rasism som rådde i Antiochia. Och man förundrades när man såg på församlingen. Vet du att jag läste en tidning för någon månad sedan om Frankrike, som är ett av Europas, som inte är Europas mest sekulariserade land, där ateismen har haft sina starkaste fotfästen på vår kontinent. I Frankrike har man haft många problem med just den etniska mångfalden och hur man ska assimilera alla denna stora våg av invandrare som har vällt in från Asien och Afrika, inte minst i Frankrike. Och ni vet att det har bildats antirasistiska politiska partier till och med för att gå emot denna problematik eller gå emot mångfalden. Så har det hänt att den kristna församlingen i Frankrike, speciellt den evangelisk kristna församlingen, är den enda instans eller institution där man har sett att denna mångfald av etniska tillhörigheter har kunnat assimileras i en och samma grupp. Och man har fått upp ögonen för, oj, vad är det som händer i de evangeliska församlingarna? Hur kan de lyckas med det som inte samhället i övrigt har lyckats med? Och det har skapat en uppmärksamhet och en nyfikenhet på just den kristna församlingen i Frankrike. Det händer i vårt Europa idag. Och jag tror att det är en av de utmaningarna som vi ska ta till oss i vårt land. Där dessa spänningar också finns. Att församlingen blir en fristad. Där sådana tankar och spänningar vi är befriade från det. Och vi istället för att se misstänksamt och lite missundsamt på varandra, älskar varandra. Det är ett starkt vittnesbörd inför det svenska samhället också. Det är spännande att läsa vidare, ska jag säga, om just Antiochia-församlingen. Det var en stark livskraft, en andlig vitalitet i den här församlingen. Och det intressanta är ju att det var just från Antiochia, denna mångkulturella församling, som hela missionsgärningen utgick i det första århundradet. Det var från Antiochia som Paulus skickades ut, han och Barnabas till att börja med, på sin första och sin andra missionsresa. Och Paulus själv var ju en produkt av tre kulturer. Han var ju, som vi har sagt, född där uppe i Kilikien. Hans far var romare, han hade romerskt medborgarskap. Han var utbildad vid Jerusalems universitet. Han satt vid Gamaliels fötter, en judisk rabbin av hög rang. Han var dessutom grekisktalande och väl införlivad med den grekiska tankevärlden, som vi märker i hans litteratur. Att församlingen i Antiochia var sammansatt av många etniska grupper tror jag bidrog till att just den församlingen blev den mest engagerade församlingen när det gällde att se bortom sina egna gränser. När det gällde att skicka ut missionärer, när det gällde att engagera sig i andra språk, i andra grupper utöver romarriket. De visste redan på hemmaplan vad det innebär, och de hade en naturlig nöd för människor på andra platser. Och det blev en mönsterförsamling för kyrkans expansion de första 100 åren. Så när Paulus får runt och predikade och andra efter honom och planterade församlingar, så hade de Antiochia-församlingens mångkulturella sammansättning som en mönsterbild för hur en församling normalt ska se ut. Ja, det är väl härligt. Församlingen i Antiochia blev rikt välsignad för sitt missionsengagemang och sin mångkulturella sammansättning. På 300-talet, läser vi ifrån kyrkohistorien, så kommer Chrysostomos, som betyder guldmun, därför att han var en benådad gudapredikant alltså. Han kom till Antiochia på besök från Konstantinopel. Och det står att han predikade 2 eller 3 gånger i veckan för 10 000 varje gång. Och församlingen fortsatte att öka, och den växte till över 100 000. I slutet på 300-talet så säger kyrkohistorien att halva befolkningen var kristna i Antiochia. Det skulle kunna innebära minst 200-300 000. En mycket, mycket stor församling, stark församling, växte fram på den här platsen som hade börjat på det här sättet att bejaka mångfalden. Så avslutningsvis ska jag gå till Apostlagärningarna 17. När Paulus kommer till Aten så mötte han denna storstadsbefolkning som i likhet med Antiochia var en blandning av olika etniska grupperingar. Men det var inte det som Paulus hade problem med. Han hade problem med deras, ska vi säga, polygamiska, eller inte polygamiska, polyteistiska tillbedjan. Alltså de tillbad många gudar och hade många tempel och många altaren åt olika gudar. Det som upprörde honom var just detta. Och hans förkunnelse till atenarna innehåller de punkterna som han hade lärt sig stava på hemma i Antiochia. Och han vädjar alltså till dem att tänka efter och inse att vi alla människor kommer från en och samma fader. Han säger, av en enda människa har han skapat alla folk. Vi tillhör samma stamträd allihop. Mänskligheten har en enhet i detta. Vi har allesammans vårt ursprung i skaparguden, i den enda sanna levande guden. Därför är det otänkbart att vi egentligen skulle tillbedja andra gudar när vi har vårt ursprung i skaparguden. Han är hela mänsklighetens fader och uppehållare. Därför är rasism en dårskap. Det är ju att vi slåss inom samma familj egentligen. Är det ju det? Om vi utövar rasism. Vi är alla jämställda inför Gud. Vi tillhör samma stamträd. Under huden ser vi ju precis likadana ut, eller hur? Du kan inte skilja en vit mans hjärta från en svart mans hjärta. Du kan inte ta en njure från en svart man och säga, titta, detta är en svart mans njure. Ja, men en vit mans njure ser likadana ut. Ja? Inälvorna, magsäcken, lungorna. Blodet som cirkulerar i våra ådror är utbytbart. Alla organ är utbytbara över rasgränserna. Det är bara skalet som är lite annorlunda ibland. Det är bara det som skiljer oss. Men Gud ser till hjärtat. Han ser inte till skalet. Och han vill att vi också ska se till den inre människan. För det andra säger Paulus, denne Gud har låtit människorna bo utöver jordens yta. Och han har fastställt tider och gränser för dem. Alltså Gud har en suverän övergripande kontroll på historien. Gud är historiens Gud. Det vill säga, Gud har låtit många kulturer uppstå. När han sa, föröka er och uppfyll jorden, så låg i den uppmaningen de olika kulturella yttringarna som skulle komma till stånd genom den här spridningen över jorden. Det var med Gud, det var enligt Guds goda vilja. Eftersom människan är en Guds skapelse, så är också en stor del av kulturernas rikedom skön och vacker och god. Man kan gå och höra på en konsert på konserthuset, skriven och komponerad av en människa som inte alls bejakar någon gudstro, ändå ta till sig en oerhörd skönhet. Man kan se, man kan läsa poesi, litteratur, man kan berikas och förundras över den skönhet och den äkthet och den renhet som på något sätt ändå kommer till tals med den genom kulturella yttringar. Skapar aktiviteter och produkter som inte nödvändigtvis kommer ur en gudstroende människas hand. Vad beror det på? Jag tror det beror på att vi alla kommer från samma Gud. Vi har med oss någonting av gudomens skönhet, även som fallna människovarelser. Men vi är också fallna. Och därför så ska vi inte mena att alla kulturella yttringar är goda. Det finns också många destruktiva yttringar. Det ser vi så fort vi ser någonting i ett medium, en tidning eller ett tv-program. Det finns destruktiva onda krafter som vi också är kapabla att uttrycka. I en kristen församling däremot så ska vi godta, erkänna och förstärka de goda kulturella yttringarna. Vi ska inte vara fiender till kulturella kreativa yttringar, utan vi ska bejaka det. Och det menar jag, det gör vi genom att bejaka varandra från olika etniska grupper. Vi berikar varandra. Vilka härliga människor vi har sett sjunga här idag. Ursäkta er från Sverige. Ni är också fina, men lite exotiskt är det ju när de kommer från i Syrien och Irak och Iran och sånt där. Och ni är så vackra. Tycker vi svenskar, i alla fall, tycker jag. Ja, vi kan beundra detta. Vi kan tycka, åh, varför inte jag har så fin hudfärg som de har och så här. Detta är en rikedom för församlingen. att få lära sig lite andra kulturella yttringar, musik, sång, uttryckssätt, klädsel. Inte reta upp sig på det, utan bejaka det och ta det till sig. Och jag tror att det skapar ett intresse för andra folk och länder. Det öppnar våra hjärtan, det gör oss vidsynta. Så avslutar Paulus sin predikan i Aten med att säga att Jesus är Herre och domare. Han är hela världens frälsare. Den Gud som är upphovet till alla folk kallar alla folk till omvändelse till honom som har dött för alla folk. Inför honom ska alla människor avlägga räkenskap. Jesus dog och uppstod för att en helt ny mänsklighet eller gemenskap skulle kunna uppstå. En enhet som den kristna församlingen idag utgör finns över hela världen. Det är så underbart. Du kan komma och åka nästan till vilket land som helst. Och så är det söndag. Nu vill jag gå på gudstjänst. Och du hittar någon kyrka någonstans i något kvarter eller i någon hydda. Och får träda in där och känna, jag förstår inte ett ord. Men jag känner mig väldigt hemma. Jag är långt från Sverige. Men jag känner mig väldigt, väldigt hemma. Det är en underbar upplevelse. Anden har gjort oss till en familj. Och det är den här nya enheten som vi ska återspegla som församling. En etnisk homogen församling. Alltså en församling som bor i ett mångkulturellt samhälle. Men framhärdar i att vara etniskt homogen. Alltså samma, bara svenska till exempel. Är i strid med Nya Testamentets tanke om församlingen. Det är ingen sann reflektion av Jesu Kristi kropp. Vi måste eftersträva att uttrycka denna mångfald om vi vill uttrycka Kristi kropp. Vi får inte låta oss hindras av olikheterna. De är tillgångar. Vi har bara 2 tolkburar där uppe till engelska och arabiska. Varför har vi inte fler? Det får plats hela läktaren. Jag säger inte att denna församling nödvändigtvis ska assimilera alla invandrare. Men nog borde det vara ännu större variation här i bänkraderna. Vi ber i bönen, Fader vår, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. I himmelen finns den etniska mångfalden. Finns den i tabernaklet. Och vad jag önskar det, vad jag vill det, vad vi vill det. Låt oss be till Gud om att det får bli så. Tack käre gode Gud att du är allas upphovsman. Du har skapat människosläktet. Vi finns här. Vi råkar finnas i olika länder och kulturer. Men var alla dig att tacka för vår existens. Det är dig som vi lever och rör oss och är till. Gör oss tacksamma för varandra. Käre gode Gud, hjälp att vi älskar varandra. Utgjut den helige ande över oss. Som förstärker banden mellan oss. Tack gode Gud för våra vänner från andra länder som finns i vår gemenskap. Vi ber Herre att de verkligen ska känna sig hemma. Och vi ber att fler ska hitta vägen till vår församling. Därför att de hittar vägen till dig. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.